Vad härligt. Vad gött att se er. Riktigt, riktigt gött. Ja, tanken är ju att vi ska ha ungefär en timme. Tänkte försöka respektera det så gott det går. Det beror lite på hur om vi får, om det blir lite samtal sen på slutet och så där kanske. Men vi ska försöka komma igång här. Och tanken är ju nu, jag antar att ni som är här, ni vet upplägget. Tre onsdagar i rad nu kommer vi ha ett första ämne, kan vi säga, i den här församlingsbibelskolan. Och då är ämnet Bibeln. Och det blir, första gången kommer det handla om bibelsyn. Det är vad vi kommer att prata om idag. Nästa gång så blir det bibeltolkning. Och tredje gången så blir det bibelbruk, eller hur vi använder Bibeln. Lite så. Idag så är det jag som håller i det. Nästa gång så blir det Christer Pettersson som har funnits här i Götene och i Elimkyrkan tidigare. Och som är på Götabro nu. Som kommer att tala om bibeltolkning. Så kommer jag tillbaka sen om tredje veckan och pratar om bibelbruket. Sen så kommer vi komma tillbaka med ett ämne till i höst som Anders kommer att hålla i, som handlar om den sunda läran utifrån bland annat Timoteusbreven och så. Ja, jag har ju skaffat mig lite rekvisita här framme. Brukar dra ihop ett gäng biblar när vi pratar om Bibeln med konfirmanderna. Så tänkte jag göra det idag också. För mig så väcker de här olika böckerna en massa olika känslor. Och det tänkte jag knyta an till. Först skulle jag vilja läsa ett bibelord, hade jag ju tänkt. Kommer jag på nu. Innan vi börjar. En ingång som jag har haft när jag har tänkt på detta. Det är ett bibelord som finns i Lukas evangeliet 24 kapitel. Du får gärna slå upp det. Jag tror inte du kommer hinna slå upp allting som jag kommer komma till idag. Men Lukas 24. Vers 25. Lukas 24, vers 25. Och det här är ju Jesus då som har slått följe med de här lärjungarna som är på väg bort från Jerusalem, som är förvirrade efter Jesu dött, och de har börjat höra rykten och de vet inte vad som händer, och de bara, ja, de får möta Jesus men förstår det inte. Och så säger han till dem: tänk vad lite ni förstår och hur svårt era hjärtan har för att tro på det som profeterna har sagt. Skulle inte Messias lida detta och efter det gå in i sin härlighet? Sedan förklarade han för dem med början hos Mose och alla profeterna vad det stod om honom i alla skrifterna. Det vi brukar säga där är ju att man skulle vilja ha varit med i det samtalet. Man skulle vilja ha lyssnat om hur Jesus gick igenom skrift efter skrift, bok efter bok, och bara visade för lärjungarna hur de profeterade, hur de föresa Messias. Men en hel del kan vi ju känna igen. En hel del när vi läser Gamla testamentet känner vi att det här är ju någonting som förut pekar mot vad Gud ska göra. Det är lättare för oss att se i backspegeln än för dem att se framåt. Men hur Gamla testamentet får vara liksom en mönster och en förutsägelse inför den räddning som Gud hade berättat åt alla människor. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig, Herre, för att vi får vara samlade, Herre, kring ditt ord, Herre. Och ytterst sett så är ju du ordet, Herre, och vi samlas kring dig, Jesus Kristus. Tack, helige Ande, för att du vill öppna ordet för oss. Och vi vill slå följe med dig, precis som du slog följe med lärjungarna vi är på väg mot Emmaus, Herre. Och att du får tala in i våra liv, att vi får lära känna dig i skriften, Herre. Att skriften får öppnas för oss genom din helige Ande så att vi får lära känna dig, Herre. Halleluja. Amen. Yes. Jo. Bibeln. Många har med sig sina biblar. Jättebra. Många har med sig sina mobiltelefoner med bibelappen. Jättebra. Båda är jättebra. Vi har fantastiska möjligheter idag att ha med oss Guds ord. Det har inte människor haft särskilt länge. Utan det har funnits en bibel i kyrkan kanske. Som prästen läste på. Ett tag var det på latin. Och man var glad om han kunde översätta någorlunda. Alltså att vi har tillgång till biblar. Det är faktiskt fantastiskt att vi läser Bibeln också. I den första, alltså hela gamla testamentets tid egentligen. Och även i den första kyrkan så hade man ju inte sin egen Bibel. Utan den lästes upp. Man lyssnade på Guds ord. Naturligtvis när breven kom från Paulus eller sådär så lästes de ju upp i församlingen. Det kan vi ju läsa till och med. Men Bibeln är liksom till för att lyssnas på. Och att höra, att liksom ta emot på det sättet den är skriven. Så. Men vi har ju tillgång till att kunna själva läsa. När vi vill. När vi har möjlighet. Vi kan ha små Gideonittestamenten. Eller vi kan ha stora familjebiblar. Eller vi kan ha studiebiblar och allt möjligt. Och det är fantastiskt. Vi kan glömma bort hur det skulle vara annars. Vi vet ju hur det finns i vissa länder fortfarande svårt att få in biblar. Man får smuggla biblar. Och jag vet, när jag var ung så smugglades det ju in i Ryssland eller i Sovjetunionen och så vidare. Och i Kina har det smugglats in biblar. Och på många platser så smugglas ju biblar för att människor ska få kunna läsa, få kunna höra om budskapet i den här boken. Jag funderar vilken som var min första bibel. Jag tror att det är den här som var min första bibel. Det är min konfabibel. Det kan vara den här också som är mitt första Gideonittestamente. Båda de här biblarna har betydelse för mig. Den här har jag läst och strukit under i. Och jag brukar visa den för konfirmand och säga att det ska se ut så här eller värre. När du använt en bibel ett tag så kan du få en ny sen. Det här ska liksom användas. Folk som skrev hälsningar, det ser det också, det vet jag inte riktigt. Men stryka under, leva, använda. Det är någonting som Guds ord ska användas. Den här har jag inte läst så mycket i. Men varför den här betyder mycket för mig. Den här fick jag i skolan. Och längst bak så kan man ju i ett Gideonittestamente fylla i sitt beslut att ta emot Jesus Kristus som sin personliga herre och frälsare. Och där står det med min finaste namnteckning, Mikael Tilly, och så står det 13 september 1986. Och jag blev väldigt glad när jag hittade den här. Jag hade tappat bort den ganska länge, så hittade jag den. Yes, det här är min vackraste bibel, för att det är bara Saltaren. Vad var vi läste? Var det 59:e salmen var det, va? Jag kan läsa den på svenska ifrån den här, tänkte jag. Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Ty du var för mig en borg och en tillflykt när jag var i nöd. En härlig tryckta bokstäver. Yes. Bibeln är ju någonting då som, alltså vi vet att det har med den kristna tron att göra. Alltså det är en självklarhet för oss på många sätt. Men idag är ju tanken att vi ska prata om bibelsyn. Hur ser vi på Bibeln? Och vi kan ju säga, men vadå? Vi läser ju Bibeln. Det är bara att läsa som det står. Men det finns jättemycket i detta som handlar om våran bibelsyn som påverkar hur vi läser, vad vi läser, hur vi förstår det som står där. Och det tänkte jag att vi skulle försöka stanna lite kring idag. Av det jag kommer säga här nu så har inte jag liksom tänkt ut det här allt själv, utan jag har tagit hjälp, ska jag säga. Så att om du hör någonting som är bra så är det någon annan som har skrivit, tror jag. Men jag har ju ändå satt ihop det, så att något cred kan jag få, men det är inte bara. Alltså detta finns ju god bibelundervisning. Framförallt, jag har mycket av det som vi hämtar, det kommer vi hämtat ifrån något som heter Bibelsyn och bibelbruk, som är från det teologiska nätverket i Pingst. Om du har den så kanske har läst den, då kommer du känna igen en del. Jag tänker att hur vi ser på Bibeln, det påverkar hur vi läser den, som jag sa. Om man ska liksom ta en liknelse eller en jämförelse, så på samma sätt som jag har förtroende för en person, så påverkar det hur jag tar emot det som den säger till mig. Alltså hur jag tänker om en människa, vad jag har för förutfattade meningar eller för erfarenhet, för relation till den här människan, påverkar hur allvarligt jag tar det den säger, hur intimt den får prata med mig, hur nära jag släpper den. Det där påverkar hur jag förhåller mig till det budskapet jag får. Och jag tänker att det är på samma sätt med Bibeln. Hur jag tänker om Bibeln, hur jag ser på Guds ord, det gör också om det får tala in i mitt liv, om det får förvandla mig, om det får beröra mig. Också vad jag låter den säga genom faktiskt vad jag läser i den. Och bibelsynen hjälper oss också förstå Bibeln. I kristen tro, om man är en kristen, så är ju Bibeln Guds uppenbarelse till människan, brukar vi säga. Men även om vi säger att det är Guds uppenbarelse, även om vi säger att ja, det är Guds ord, så kan vi uppfatta det på väldigt olika sätt. Och det kan ge upphov till olika syn på Bibeln och hur vi läser. I praktiken så kanske vi har varsin bibelsyn här. Att det liksom varierar lite vad våra erfarenheter och vad, liksom, vad vi har med oss. I början på 1800-talet så drabbades kyrkan, kan vi säga, av att forskningen började anlägga en annan angrepp på hur man såg på Bibeln. Man började ifrågasätta till exempel författarskapet för vissa böcker, hur de hade tillkommit. Och det här gjorde att kyrkan kände sig hotad över sin bibelsyn. Alltså att vad man har sagt om Bibeln och hur Bibeln är. Och det här har varit en utmaning för kyrkan egentligen sedan dess. Hur förhåller vi oss till forskningen kring bibeltexterna kontra att det här är då ett Guds ord? Det finns ju en historik kring hur texter har kommit till som forskare försöker ta sig fram till i ett ärligt sökande. Och så sen är ju det här någonting som vi lever av, som talar in i våra liv, som vi säger är Guds ord. Hur förhåller vi oss till det? Det finns en spänning här. Till exempel, var det Mose som skrev Moseböckerna? Skrev Jesaja hela Jesaja-boken eller finns det flera Jesajor? Det är liksom exempel på sådana frågor som har kommit upp och som har utmanat kyrkan. Och det är ju någonting man måste förhålla sig till, tänker jag. Och det påverkar också, när jag hör det, det påverkar hur jag tänker om Bibeln. En klassisk bibelsyn är att Gud är den som talar och handlar och att han fortsatt talar. Att Bibeln handlar om att Gud talade och handlade och att han fortsätter att handla och tala. Och det är det som vi säger är att det är Guds ord. Samtidigt så säger ju inte kyrkan att den här boken kom ner färdigförpackad på posten liksom till oss från Gud. Utan vi säger ju att det här är människor som har skrivit. Att människor har varit inblandade, har påverkat texten. Och forskarna intresserar ju sig egentligen bara av den delen. Människornas del i hur Bibeln kom till. Det mänskliga bidraget, det är det man kan forska på. Hur Gud har varit inblandad, det kan man inte forska på, för det är liksom inte på ett plan som vi kan forska på. Men människors mänskliga delen, det kan man försöka forska på. Men även då ibland oss som betraktar Bibeln som Guds ord, så går ju åsikterna isär om vad det kan innebära i praktiken. Hur det kan påverka våra uppfattningar, hur ett bibelord ska förstås när vi läser det. teologiska frågor så kan man hamna ganska olika beroende just på sin bibelsyn. Vad man, vilka kriterier man har när man närmar sig en text. Hur man tar ställning till liksom, för det som Bibeln säger. Hur tungt väger ett bibelord? Vilka texter väljer jag för att svara på den här frågan? Det påverkar ju vad man kommer fram till. Även vår bibelsyn påverkas av vilka vi är. Hur har vi växt upp? Vår personlighet, sociala och kulturella miljö som vi lever i. Det påverkar också hur vi läser en text. Vi kanske är vana att ställa oss frågor. Hur kan det här stämma vetenskapligt? Eller är det här förnuftigt? Eller vad säger samhället? Till exempel sådana frågor som vi är vana att ställa till andra problem och andra frågeställningar påverkar också naturligtvis hur vi närmar oss Bibeln. Och sen hör ju naturligtvis vår bibelsyn också ihop med våran gudssyn. Hur vi ser på Gud, hur vår gudsrelation ser ut. Man upptäckte det när man översatte den hebreiska bibeln till grekiska på 200-100-talet före Kristus. När den hebreiska bilden, gudsbilden, hebreiska gudens, eller gudsbilden på den hebreiska guden skulle liksom kläs i ett grekiskt grekiska ord och i den grekiska liksom synen på Gud. Där fanns det blev det en spänning. Och det kunde märkas också i översättningen när man jämförde sen. Kulturen som vi lever i, den västerländska som vi lever i, som inte alls var den miljön där Bibeln skrevs. Det gör ju också att vi kan ha svårigheter att förstå hur samhället var på den tiden. En sån där sak som vi försöker lära konfirmanderna, det är hur många böcker det är i Bibeln och Gamla och Nya testamentet och så. Det är ju 66 böcker, jag ska inte utmana er här, men det är 66 böcker i Bibeln, 39 i gamla och 27 i nya, brukar vi säga, och det är så. Det är inte bara en känsla, utan så är det när man räknar efter. Men för den enskilde bibelläsaren så kanske vi använder ett betydligt snävare antal böcker. Vi kanske mest läser de synoptiska evangelierna. Eller vi kanske bara läser det sociala eller etiska budskapen som Bibeln har. Eller vi kanske bara läser Johannesevangeliet eller Saltaren eller någonting. Så att vi har... Egentligen, det som är vår bibel är betydligt färre böcker. Och om vi har olika sådana uppsättningar vad vi läser så påverkar det också hur vi har mött bibeln, tänker jag. Nu tänkte jag att vi skulle, nu har vi pratat lite om detta med bibelsyn, varför det är faktiskt relevant. Tänkte vi skulle gå lite in i det nu. Orsaken att vi överhuvudtaget vet någonting om Gud, det är ju för att Gud har avslöjat sig. För att Gud har visat sig och berättat på något sätt, har sökt upp oss. Vi var ju inte kapabla till att närma oss Gud, vi var inte kapabla till att analysera Gud eller forska på Gud. Men han har avslöjat sig för oss. Han talar på de språken som vi förstår och han vet att vi kan ge ett gensvar. I Romarbrevet 11:33 så står det: vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Vem kan någonsin förstå hans beslut och hans planer? Alltså, Gud är större. Vi kan inte förstå storheten hos Gud. Romarbrevet 11:33 var det, om du ville skriva upp det. Men den här outgrundliga guden, han meddelar sig med oss människor. Vi som är hans avbild, det finns ändå en förutsättning kan man känna där. Han har skapat oss, vi är lika honom. Och han kan kommunicera med oss. Och vi kan liksom svara. Vi kan få en, ge ett gensvar. Det finns en förutsättning för en kommunikation. Men om Gud inte hade avslöjat något om sig själv, vem han var, vilka tankar han har för oss, så skulle vi famla i mörkret. Vi skulle ha varit helt utlämnade åt våra egna eller andra spekulationer. Och vi hade liksom förblivit främlingar till Gud i så fall. Om inte han hade uppenbarat sig. Det är det som detta handlar om. Men att Gud har uppenbarat sig, liksom öppnar möjligheten för oss människor att nå liksom en förståelse och en, att lära, börja lära känna Gud. Men det här handlar ju då om tro. Det handlar om att Gud, tron att Gud som har avslöjat något tidigare som har varit dolt för oss. Att han liksom har öppnat ett fönster för oss i en värld där våra sinner inte har kunnat blicka in. I första Korinthierbrevet 2 och 9 så står det: det är inget öga har sett, inget öra har hört och ingen människohjärta kunnat ana. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Det Gud har liksom öppnat upp för oss, det hade vi inte kunnat ana. Det hade vi inte kunnat liksom gissa eller fantisera ihop. Utan Gud har uppenbarat någonting för oss som är över våran förmåga. Gud har uppenbarat sig. Och den här uppenbarelsen kan vi läsa om i Romarbrevet 1 och 20. Där skriver Paulus så här: ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Redan i skapelsen så finns Guds avtryck. Han har valt att liksom lämna spår efter sig i sin skapelse. Det finns liksom dolt i det levande. Och egentligen så Bibeln säger att skapelsen är skäl nog att lovsjunga Gud för allt det fantastiska han har gjort. Men Gud nöjde sig inte med att bara tala genom det skapade. Han vill gå in i en relation med sin skapelse. Och vi kan se i skriften, genom Bibeln, hur Gud liksom i etapper liksom vecklar ut sin ut sig i relation med oss. Hur han liksom ger sig till känna gradvis. Hur vi mer och mer får lära känna honom. Steg för steg så närmar han sig oss. Och i Jesus Kristus, ordet som blev människa, når så den här uppenbarelsen liksom sitt epicentrum. Där är Gud uppenbarad. Där har liksom det allt vi behöver veta om Gud kan vi möta i Jesus. I Jesus så har Gud liksom sagt allt han behöver säga till oss. Och vi är inbjudna liksom till en gemenskap, en vänskap med Gud. Jesus säger i Johannes 15 och 15 i slutet på den versen: jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt jag har hört om min far. Jesus har låtit oss höra, sina lärjungar höra, allt som hans far hade sagt till honom. Det hade han berättat för lärjungarna och genom dem för oss genom Bibeln. För att de var hans vänner, för att Gud vill vara vår vän. Han ville uppenbara sig i Jesus för oss. Och i Jesus så är också uppenbarelsen avslutad, kan man säga. Där var Gud klar med att uppenbara sig för oss. I Jesus så kan vi lära känna honom. Men det innebär inte att, liksom, att det liksom tar slut. Utan det innebär bara att i vår relation med Jesus är någonting som vi kan syssla med hela vårt liv. Att det liksom är som en prisma med många sätt att liksom närma sig den och upptäcka nya glanser, nya nyanser. Man blir aldrig färdig med Jesus. Det finns liksom nya sätt att se vad Gud har för avsikter med oss och vad Gud vill att vi ska upptäcka hos honom. Men vår bibelsyn är att Jesus är uppenbarelsen färdig, fullkomlig och avslutad. Men så ger ju Gud oss sin helige ande. Uppenbarelsen har liksom fått det här skriftliga nedslaget i Bibelns två testamenten. Det är liksom sammanfattningen av Guds uppenbarelse. Och Bibeln har liksom genom 2000 år liksom läst som helig skrift av oss, av kyrkan. Och det är liksom en summering av den här uppenbarelsen. Gud avslöjar sig för oss i den här skriften i Bibeln. Vi kan möta Gud på olika sätt. Det finns ställen i Bibeln som vi tycker är lite jobbiga att läsa. Och vi förstår dem inte riktigt. Och vi kan möta en Gud som reagerar på synden. Som reagerar ganska kraftfullt. Och vi kan möta Gud ganska milt. Och när han möter oss på ett annat sätt. Med mycket, Gud beskrivs ju med mänskliga ord. Och det är ju en... Gud kan ju inte begränsas av ett mänskligt, liksom, de mänskliga orden. Men samtidigt så använder ju Gud det här för att förklara vem han är. Gamla Nya Testamentet är Guds ord till oss. Och uppenbarelsen med stor bokstav. Och det skiljer sig från uppenbarelser och olika profeter och visionärer som sen har kommit i historien. De är också viktiga. Vi kan få till oss en hälsning, ett budskap, en profetia. Och de är viktiga, de ska vi ta vara på. Men den uppenbarelsen som vi stämmer av allt det mot, det är Bibeln. Det är Jesus och Jesu ord och Bibelns ord. Att uppenbarelsen är avslutad i Jesus betyder liksom att det är kunskapsinnehåll vi har i Nya Testamentet. Inte behöver några tillägg. Om någon liksom säger att du ska, ja men det här behöver du också. Så är det precis som med frälsningen. Det räcker med det Jesus har gjort. Vi kan inte lägga någonting till. På samma sätt är det med Bibeln. Bibeln räcker för oss. Det här är det som Gud såg att det här behöver ni. Den sanningen som Gud har uppenbarat, den måste speglas i det som Jesus säger, att han är sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Den sanningen som Gud har uppenbarat, det är den som är Jesus. Men Bibeln, precis som vi inte kan ta till oss den utan att börja läsa den. En bok kan vi inte se på utsidan bara. Vi behöver börja använda den. Vi behöver liksom börja relatera till den. Så behöver Guds ord få kopplas till den här relationen. Relationen med Gud. Om den ska liksom få kunna föra det här till oss. Det går liksom inte bara, det är inte formler. Det är liksom inte på det sättet, utan att Bibelns ord måste få kopplas till en gudsrelation. Och det var ju det som Gud gjorde när han sände sin helige ande till oss. Han gav oss av sig själv så att vi har hans helige ande i våra liv. Vi hör ihop i det som vi kallar församling. Och i församlingen och genom den helige ande så kan vi läsa Guds ord och upptäcka mer av vem Gud är genom skriften och genom den helige andes ledning. Tillsammans, säger ju Nya Testamentet, så kan vi upptäcka bredden, höjden, längden och allt detta av Guds kärlek till oss och vem Gud är. Och det är fantastiskt, tänker jag, att vi tillsammans, det här läsandet tillsammans, att studera Bibeln tillsammans. Jesus säger att jag har mycket mer att säga till er, säger han i Johannes 16. Men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Och han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låter er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Den helige ande vill verka när vi läser hans ord, när vi läser Bibeln, och de går hand i hand. Så därför som kristna så bör vi liksom låta den helige ande upplysa och förnya våra tankar genom det här ordet som vi fått ta emot. Det här ordet som inte behöver något tillägg, utan men som samtidigt växer i dem som överlåter sig till det. När vi, ordet är färdigt, det är fixerat. Vi får liksom varningar till och med att lägga till någonting eller ta bort någonting, står ju i Uppenbarelseboken. Men samtidigt så växer ordet i oss när den helige ande får verka i våra liv. Bibelns budskap och Guds uppenbarelse kommer inte till oss i liksom någon form av hemlig kunskap som ges oss något fåtal invigda. Han uppenbarar sig i tiden, i historien. Det har skett. Det är inte någonting som är en tes bara, eller en myt, någonting vi som har fantiserats ihop. Någonting har skett i historien. Det är uppenbart när man ser hur Bibeln har tillkommit, att det har skett i historien över en tid. Det här är någonting som den skildrar, någonting som verkligen har hänt. Det är jätteviktigt för kristen tro och för bibelläsandet och våran bibelsyn att den här har liksom hänt över en, det har hänt, speglas genom människors liv under en faktisk historisk period. I första Johannesbrevet 1 och 3 så säger Johannes: det vi har hört, det vi har sett och har hört förkunnar vi för er, så att också ni ska kan dela vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Författaren hade själva sett och hört det de skrev ner. Deras berättelser är liksom i sin enkelhet tillgängliga för oss var och en. De är öppna och offentliga, samtidigt som de rymmer de här oerhörda djupen. I Hosea 11 och 4 så står det: jag ledde dem med mänskliga band, med kärlekens band. Jag var för dem som en som lyfter av oket över deras nackar, och jag böjde mig ner för att ge dem mat. Bibeln är den stora berättelsen om hur Gud uppenbarar, hur Gud aldrig upphör med att dra oss till sig med kärlekens band. Alltså att från Adam och Eva så ser vi hur Gud kallar, hur Gud drar, hur Gud söker, hur han längtar efter den här gemenskapen. Bibeln är ju nedtecknad under ungefär 1600 år. Det är ungefär ett 40-tal författare. Det är ju väldigt olika typer av texter, vet vi. Det finns poesi, prosa, historiekröniker, lagböcker, profetiska utsagor, personliga vittnesbörd, kärlekshistorier, rättegångsprotokoll. Det är en väldigt många olika typer av texter som är skrivna av många olika människor under en längre tid. Samtidigt så ser vi hur det finns den här kärlekens band som drar igenom hela den här historien, genom den här berättelsen som Bibeln är. Den är liksom en samling av mänskligt och gudomligt, högt och lågt, glädje och sorg. Alla mänskliga erfarenheter ryms här. Alla möjliga livsöden. Och hur Gud kliver rakt in i vår värld och inleder ett samtal med oss. Han börjar kommunicera med oss människor trots att vi inte är fria från våra brister. Innan vi ville ha med Gud att göra så räddade han oss, säger Bibeln. Han möter oss där vi är i vår synd och trasighet. Gud kommer till oss när vi inte kunde komma till Gud. Och för att förstå Bibeln så måste man läsa den som berättelsen om hur Gud steg för steg kommer människan till mötes. Hur han har oändligt tålamod och väntar ut oss fastän vi går vår egen väg. För om vi inte tänker så, så blir det massa saker i Gamla testamentet helt obegripliga och svårsmälta. Hur kan Gud överhuvudtaget befatta sig med människor som mördar, bedrar, beter sig allt annat än gudfruktigt? Men när Gud går in i en relation med människor där hon befinner sig, är det inte så samma sak som att han säger att han liksom ger sanktion och säger att allt du gör är bra? Det är inte därför Gud kommer i relation med människan. Han stiger ner till oss mitt i våran blodiga historia och påbörjar just där vi befinner oss, det här mödosamma arbetet att frälsa människan, dra henne in i sin närhet. Men och genom ett liv i gemenskap så vill han återföra oss till det han hade förberett för människan. För vi är skapade att vara en reflektion av Guds härlighet. Du är skapad att liksom återspegla Gud. Du är liksom kronan på skapelseverket. Och dit vill han ha dig tillbaka. Det är målet. Om vi då läser Bibeln som en handbok i kristendom. Eller som en systematisk troslära. Så kan det skapa lätt problem för oss. Man kan inte slå Bibeln som en uppslagsbok. För liksom svåra frågor. Men man kan vandra i det landskap och dess berättelser som utgör de här livserfarenheterna och hur vi kan liksom få insikter under tiden vi går med Gud. I umgänget med Bibeln avtecknar sig någon när vi läser. Någon som kallar på oss, någon som söker vår vänskap. Och våran syn på Bibeln är att den är knuten till hur vi uppfattar den kristna tron. Tron är ju inte ett svar på en fråga. För om det var liksom att om jag får svar på den här frågan är det klart. Utan tron är ju det som den tillit som växer i mötet med ordet, med Jesus. Med människan Jesus. Därför när vi närmar oss berättelsen för att så göra den till en del av våra egna liv. Att Gud som avslöjar sig i historien vill avslöja sig för dig. Vill avslöja sig för dig i din verklighet. I den situationen du lever i. När du kan känna igen dig i en annan människas kamp bland Bibelns böcker. Så kan Gud få ge en hälsning till dig mitt i din situation på 2020-talet. Mitt under coronatider. Mitt under svårigheter med ekonomi eller med relationer. Eller vad det är. Gud kan få möta dig fast den skrevs en helt annan tid. Och i Jesus så drar han oss till sig. Och Bibeln är den plats där vi allra klarast hör hans röst. Där vi kan känna igen hans ansikte och liksom bli förvandlade till hans likhet. Den är ett porträtt där vi kan skåda Gud, får jag så här säga. Vi kan liksom i de här berättelserna börja lära känna personen, lära känna Gud. Och i de här mångtusenåriga berättelserna så växer den här bilden långsamt fram. Och den strålar som klaras i Jesus från Nazaret. Han som är den osynliga Gudens avbild. Yes. Oj. Härligt. Okej. Bra. Kanske drar över några minuter. När Gud uppenbarar sig så får vi kunskap om honom. Bibelns berättelse om Gud avslöjar i sig historien. Och är liksom, den är inte bara... Det är inte bara fascinerande. Den förmedlar liksom en undervisning om vem Gud är. Och genom Bibelns ord så väcks tron till liv och vi får vägledning genom det mötet. Jag får hoppa fram lite där, känner jag. Bibeln, den kan inte tolkas liksom godtyckligt från tid till tid, från en person till en annan. Paulus talar om detta med sin lärjunge Timoteus och berättar liksom den syn som apostlarna hade. I andra Timoteus brevet 3, 14-17, klassiska ord. Andra Timoteus 3, 14-17 står det. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan barnaåren är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad från alla slags goda gärningar. Våra egna andliga erfarenheter får näring och kan korrigeras genom Bibelns undervisning. Den hjälper oss liksom till rätta att förstå vad det är vi är med om. Att stämma av om det här stämmer med Guds ord. Vi brukar säga det, att en hälsning till exempel. Men det här verkar stämma med vad Bibelns berättelse är. Eller att den inte gör det. Och då funderar vi lite, vad betyder det? Tron behöver en förankring. Tron förankras inte bara i den egna erfarenheten eller upplevelsen i det som är större än jag själv. Den behöver historia för att också kunna skänka liksom en höjd och ett djup. Och den här 2000-åriga kristna erfarenheten talar sitt tydliga språk i detta. Den som i tro och tillbedjan böjer sig under det uppenbarade och inte enbart liksom det upplevda finner en långt större frihet och rymd i sin tro än den som bara hänvisar till upplevelsen. Och vi är ibland kanske slavar under våra upplevelser. Vi vill ha upplevelser och Gud vill att vi ska ha upplevelser. Det är bra att vi ska ha upplevelser. Men de måste förankras i Bibeln, i den stora uppenbarelsen. Precis som en profetisk hälsning eller ett budskap eller en lära. Vi måste stämma av, vad säger Bibeln? Vad lär Bibeln? Och på samma sätt så min upplevelse, den måste ha en grund i det som är Guds ord. Att vi får leva i ordet. Den kristna tron är alltid djupt personlig. Men den är inte privat. När det personliga ges företräde framför det uppenbarade så tillåter liksom inte längre Bibeln att utmana oss. Bibeln vill utmana oss. Den vill att vi ska få växa, att vi ska få utvecklas, att vi ska få bli mer lika den här återspeglingen av vem Gud är. Och Bibelns liksom, den Bibeln vill möta oss med en kallelse till omvändelse. Att vi ska få möta någonting som hjälper oss vidare. Hjälper oss att upptäcka någonting i våra liv där vi kan få ta ett steg med Gud. Där vi kan få lära känna honom bättre, där vi kan få bli mer lika honom. Jag har ett helt stycke här om Bibelns tillkomst. Som är jättebra. Jag tar lite av det. Hoppa dit. För det här är, som jag har ju berört det, hur Bibeln kom till lite grann och att det är många som har skrivit, varit med och skrivit. Men vill bara påminna oss om att för de första kristna så fanns ju inte Nya testamentet. Det vet vi ju, men samtidigt så glömmer vi av det ibland. Det var Gamla testamentet som var deras bibel. Och det fanns inte heller något behov av det vid sidan att liksom skapa någon kristen kanon under den första tiden. Kanon betyder ju liksom att det är en måttstock eller liksom det här är det som är kristen tro under den första tiden. För apostlarna fanns ju bland dem. Församlingen var den här gemenskapen och apostlarnas förkunnelse var det som förklarade det där som Jesus hade sagt till Emmausvandrarna och som han sa till lärjungarna. Han förklarade till dem hur de hade uppenbarat sig genom historien. Men sen hände ju detta att det började komma villoläror. Att det började komma andra berättelser om vad som hade hänt med Jesus. Hur han hade vandrat. Och andra stories. Och då började man att... Man hade ju börjat skriva ner och man hade börjat formulera ändå. Och då fick man liksom bestämma att det är det här som har en koppling till apostlarna. Det är antingen apostlarna själva som har skrivit eller någon av dem som var nära dem. Det var ett kriterium för att det skulle få vara med i Bibeln. För det andra så skulle det liksom ha använts i församlingarna. Det skulle vara någonting som var allmänt vedertaget som en god uppbygglig skrift. Det här har varit till välsignelse i församlingarna. Och för det tredje så skulle den vara renlärig. Alltså den skulle överensstämma med det som apostlarna, den tro som apostlarna hade överlämnat. Och om någonting av de här inte stämde, då fick det inte vara med. Och någon gång på 300-talet, så liksom, det är då man säger att då, från den tiden så är det liksom fastslaget. Men det här växte fram. Det här var någonting som församlingsledare, det vi kallar kyrkofäderna, arbetade med och samtalade om under ganska lång tid. Men det växte fram en gemenskap. Det här är de skrifterna. Det var liksom inget kyrkomöte som i en demokratisk process slog fast detta. Utan det växte fram under en tid och det här var de här kriterierna som man hade för det. Och som gjorde... Och från den tiden så har inte det här ifrågasatts att det är de skrifterna som är liksom Nya testamentets heliga skrifter, om man säger så. Samtidigt så blev de inte heliga skrifter då. Utan de blev ju det för att det var berättelser som Jesus hade delat. För att det var, liksom, för att det var apostlarnas undervisning utifrån det som de hade med sig. Det var när de skrevs ner för att det hade den här grunden i Jesus uppenbarelsen. Att Jesus hade uppenbarat sig att människor, han hade valt ut lärjungar, apostlar som följde honom. Och den läran som de förkunnade, det var det som liksom skrevs ner och som fick de här, som sen blev de här breven och de här böckerna i Nya testamentet. Om du läser Bibeln. Så märker du att de olika bibeltexterna är lite olika. Att det beror lite på vem det var som skrev. Om det var Lukas, läkaren, greken som skrev om Jesus. Eller om det var Matteus, juden med bakgrund som tullindrivare i tullväsendet. Om det var han som skrev. Om det var Paulus, farisén. Eller om det var Johannes. Det är olika karaktär på de här texterna. Det är olika personer som har skrivit dem. Men det här är alla människor. De är olika karaktärsdrag. Och det är en blandning av erfarenheter. De är olika som personer. De har varit med om olika saker. Men de gör detta under andens inspiration. I Andra Timoteusbrevet 3:16 så stod det ju: varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Det här är liksom en inställning som vi har till hela Bibeln. Att det här är Gud som har inspirerat. Det är inte människor som har, Gud har inte dikterat. Det har liksom inte, antingen någon har fört pennan eller liksom skickat boken färdig, eller liksom helt, människan har varit helt frikopplad. Utan det här har gått genom människors liv. Det har gått genom misslyckanden. Det har gått genom erfarenheter av nåd. Hur man har fått möta Guds nåd. Hur man får bli frälsta själv. Ja, och det är det, när de har gjort detta, som de, det är det som är liksom den här karaktären som påverkar oss. Samtidigt så säger vi att det var så här Gud ville ha det. Gud valde Matteus. Gud valde Lukas för att ge en hälsning till olika människor. Naturligtvis så skrev ju Matteus till judarna på den tiden. Lukas skrev till greker. Och för att alla skulle få höra. Och jag skulle vilja landa i någonting som skiljer till exempel islam och Koranen från kristen tro. Koranen ska ju inte översättas. Den ska ju läsas på arabiska, har jag förstått. Jag kan inte islam. Det här har jag hört, ska jag säga. Men så har jag förstått det i alla fall. Men det som är häftigt med kristen tro och med Bibeln, det är att den är till för att översättas. Bibeln är till för att översättas igenom ditt liv. Du får möta Guds ord och det får liksom översättas i dig och får bli en hälsning till människor omkring dig. Bibeln ska översättas till svenska, den ska översättas till swahili, den ska översättas till ryska och till kinesiska och till alla språk som finns, för att alla ska få höra och för att det budskapet får gå igenom människors liv. När du tar emot Guds budskap, när du läser Bibeln och det får drabba dig och du möter en medmänniska och du återberättar någonting av vad du har läst i Bibeln, då får du, det är inte kanon, det är ju liksom inte helig skrift, men på samma sätt så använder ju den helige ande dig för att ge evangeliet vidare till någon annan. Bibelns består ju liksom inte bara av en samling åsikter eller liksom en utan det handlar, eller liksom en samling texter så där bara, utan hela Bibeln handlar om en person att lära känna, att älskas och att älska och förvandlas igenom. Det räcker därför liksom inte att bara vi studerar Bibeln, att vi läser och liksom det går liksom inte som när man pluggar till en tenta. Utan den bibliska sanningen växer fram i dig i en långsam vandring, på samma sätt som man lär känna en annan människa. Hur du under en första tid kan liksom börja lära känna någon, och över åren med en vän mer och mer kan liksom förstå vem den är och upptäcka mer av vad den är bra på och vad den är kanske inte så bra på. Men alltså lära känna en person. Bibelns budskap handlar om en person. En relation till en person. Det handlar om en livslång relation med Jesus Kristus. Det är det som Gud vill att varje människa ska få höra. Varje människa ska få möta. Att se på Jesus, att se att Bibeln som är en fysisk bok samtidigt är inspirerad av Gud, är på samma sätt som att Jesus är både Gud och människa. Jesus föddes av Maria som en 100% människa. Men samtidigt så är han Gud uppenbarad mitt ibland oss. Vi får inte ihop det. Men Gud får ihop det. På samma sätt så är Bibeln en fysisk bok. Människor som har skrivit. Människor som har varit med och fått ge sina liv in i detta. För att Gud har mött dem. Och han har använt dem för att du ska ha en hälsning om vem Gud är. Och att uppenbarelsen får finnas där för alla människor. Och den här boken är till för att användas. Precis som jag försöker säga till konfirmanderna varje år. Slit ut din bibel, använd den, läs den för egen del. Låt dig förvandlas i mötet med personen Jesus, med Gud själv i den här boken. Ja, det finns mycket mer att säga. Och nästa onsdag så kommer Christer Pettersson och fortsätta med oss hur vi ska tolka det vi läser. Så att vi hamnar rätt och hur vi ska tänka kring tolkning. Gott, vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du möter oss personligt, Herre. Tack för att du har uppenbarat dig. Tack för att du inte höll dig gömd utan att du kom till oss, Herre. Tack, Herre, för att du har gett oss Bibeln. Och jag ber dig, Herre, att vi ska få bli ännu mer fascinerade av att läsa. Herre, mer sugna på att läsa. Tack, helige Ande, för att du vill att vi ska få bli mer förälskade i Jesus när vi läser. Och att vi ska få upptäcka mer av vad du har förberett för oss, Jesus Kristus. Halleluja. Tack för mina vänner här, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du känner var och en av oss personligt. Tackar dig, Herre, för att du känner vad vi kämpar med, vad vi drömmer om, vad vi längtar efter, vad vi behöver omvända oss ifrån och vad vi behöver uppmuntra ni, Herre Jesus. Tack för att du går med oss hela vägen, Herre. Att du inte överger oss utan att du vill leda oss på dina goda vägar, Herre. Halleluja. Amen. Yes. Oh. Det var några papper till, men jag tyckte det blev tillräckligt. Tack, Gud välsigne er.